はい。Det är dags att samla upp lite ATP-tennis igen, Henrik.
Underbart ska det bli.
Ja, vi har ju haft en hel månad med tennis. Vi var ju senast inne när det var Davis Cup, eller efter Davis Cup. Nu har det ju gått igenom Sydamerikasvängen, Mellanösternsvängen och mycket därtill. Och det ska vi beta igenom här. Och vi har ju faktiskt en oväntad sponsor också som vi måste prata om.
En teaser gott som något.
Jajamensan. Men du, vi kastar oss in i det här. I vilken del av världen vill du börja?
Oj. Men vad sägs om att vi startar i Sydamerika då?
Ja, men det gör vi. Och där har det varit ett par veckor där det har bjudits på grustennis helt enkelt. Börjar väl i Córdoba ganska kvickt efter. Jag vet inte vad man ska säga mer än Córdoba är ju en liten... Ja, ska vi uttrycka lite slarvigt, en liten sämre turnering. Inte, vad heter det, Hassan den andra nivå på det, men inte långt därifrån.
Det är en känsla som jag har, jag vet inte om den går att verifiera, men det är att vi får många one-time-vinnare i den här typen av turneringar. Typ Córdoba och typ Chile, Santiago här som vi hade nu. Alltså att vi har en del sådana riktigt obskyra figurer som går långt för första och kanske enda gången i livet. Eller som vinner sin enda titel i karriären i den här typen av turneringar.
Ja, det som kommer top of mind för mig, det är ju inte den bra broder Cerundolo.
Utan den svaga Cerundolo-brorsan.
Ja, hade ju en resa där för ett par år sedan. Och nu om vi inleder i Córdoba så är det ju, å andra sidan så är det ju här den vågen som pågår, det landet som har spelare som produceras hela tiden. Nu har vi Luciano Darderi.
Hur bra koll hade du på Luciano Darderi innan?
Nej, jag kan inte säga mer än att jag har liksom snappat upp hans namn. Men jag har inte... vad jag kan minnas sett mer än någon boll. Det är klart att jag såg lite under den här veckan. Men innan dess, nej. Det kan jag inte säga. Han är 21 år, fyller 22 i år. Men nej, jag har inte någon vidare koll på honom.
Men alltså, det är ju som du säger, det är ju en... Oavsett vad vi liksom kommer att få se av en sån som Darderi framåt. Alltså det är klart att han är relativt ung. Han är 22 år gammal. Han har tagit enorma kliv sista åren. Så att han har ju en väldigt brant uppåtgående formkurva. Jag har sett för lite av honom egentligen för att kunna säga om vad vi liksom kommer att ha av honom framåt. Men det är ju, som du är inne på, alltså ett ytterligare kvitto på den enorma bredd som italiensk tennis besitter. Och den massiva epok som de befinner sig i just nu. Ja. På rak arm, jag kan ha liksom skrivit om det här på Twitter. Hur många italienare hittar vi topp 300 just nu?
Oj, vi måste prata. Kan det vara typ 10% i alla fall? Alltså, ja, men 30 och 40 då?
Ja, du är rätt på det. Det är drygt 30 stycken. Så att en av 10 spelare topp 300 är italienare.
Ja.
Och det är fullständigt makalöst. En av dem är liksom nykorad Grand Slam-vinnare. Och de allra flesta, vi har ju några veteraner som fortfarande är och skvalpar, men de allra flesta är liksom mellan 20 och 24.
Ja. Och det här tror jag är en del i deras... ganska stora satsning vad jag har liksom uppfattat. Ja, men de har futures, de har challengers i mängder.
Ja.
Och det är klart, det gör ju så mycket att du kan spela så pass mycket på hemmaplan. Du behöver inte ligga på långa resor, långt bort, stora kostnader, utan du kan mer ekonomiskt satsa dig upp och ta dig uppåt. Du måste vinna matcher givetvis och göra allting sånt, men det är klart att det är enklare att göra det på hemmaplan än långt bort.
Det säger någonting också om att, jag menar, bortsett från Sinner, så deras största affischnamn, han spelar knappt ens för att han är skadad hela tiden. i Matteo Berrettini. Ja. Men det är liksom, vi pratar inte ens om det. Det är liksom inte ens ett, det är inte ett problem för det här förbundet att en spelare som var i en Wimbledon-final för några år sedan och som är liksom en av de liksom mest marketable och liksom igenkända tennisspelarna där ute, han är liksom borta från touren, men det är inte ens ett problem. För du, nej, har liksom, du har Mossetti, du har Arnaldi, du har en Cobolli som kommer björnstarkt här i början på året. Du har Darderi och sen precis utanför topp 100, liksom Nardi, Seppieri, Gigante, bara det, ett sånt otroligt namn. Alltså det finns så otroligt mycket tennispotential. Ja. Jag har häpnat över italiensk framfart tidigare, men det är bara att lyfta på hatten igen. De är makalösa i sin talangutveckling just nu. Det är ett tennis under, alltså, med tanke på storleken på nation, vad har vi att jämföra det med? Alltså det är väl, ja, liksom, det är väl... när spanjorerna kom, ja, där i slutet på 90-talet, början 00-talet. Ja. Det är väl typ på den nivån och dessförinnan Sverige. Alltså det är, ja. Det är den anstormningen vi pratar om här nu.
Ja, det saknar ju motstycke just nu, tycker jag.
Ja, verkligen.
I det. Men å andra sidan, som du säger, Spanien var ju den som bara rullade på med nya spelare under egentligen 20 års tid. Nu har det varit tunnare de senaste 5 åren, tycker jag. Men de har ju kunnat producera, och nu är det dags för Italien. Och då får vi se hur de klarar av det, om vi säger nu att den här generationen... liksom håller sig bra, det kommer vara många högt rankade italienare. Hur gör de nästa generation då? För där har ju Sverige gick bet på det. Mm. Och uppenbarligen Spanien också till viss del, även om de inte är helt svältfödda på det.
Nej, men ska man hårdra det gällande Spanien, så är det väl egentligen så att det finns alltså det är ju egentligen bara en sån som, ja, Carreño Busta och i viss mån Bautista Agut som har liksom fyllt den här luckan mellan Rafael Nadal och Carlos Alcaraz. Ja. Annars så är det ju egentligen ett 15-årigt glapp däremellan. Ja. Där pratar vi ju inte om liksom Grand Slam-vinnare, utan vi pratar om Grand Slam-kvartsfinalister. Ja. Och idag så hittar vi bara 2 stycken spelare topp 50 från Spanien.
Ja, det är Davidovich Fokina, ja, utöver Alcaraz.
Ja.
Och visst, och jag kommer ihåg, för Shao Monar, som är innanför topp 100, han var ju lite prat om att han var en sån som man trodde, ja, men det här kan nog bli någonting. Mm. Av det bidde det ju faktiskt, om man nu liksom med dem, när man målas upp som den, så bidde det ju ingenting. Nu är han en topp 100-spelare, så det är inte det att man ska såga honom totalt. Men...
Nej, precis. Men det du säger, den har inte, utvecklingen har inte varit så som man hade hoppats. Jag vet att det fanns, en gång i tiden fanns det stora förhoppningar på en sån som Albert Ramos också.
Absolut.
Och sen så blir det, men sen så blir det liksom att de här slår inte igenom, och sen så kommer det lite skador på en sån som Carreño Busta till exempel. Han har ju knappt spelat sista åren. Och liksom var ju ändå en av de, ja, konsekvent mest underskattade spelarna på touren, även av oss, hela tiden. Och var ju liksom inne och nosade topp 10 tillsammans med Bautista Agut, som nu uppenbarligen tacklar av riktigt ordentligt. Men så det kan gå fort. Men oavsett vad, det är fantastiskt imponerande det här som italienarna håller på att ställa till med just nu. Det är sjukt häftigt, verkligen.
Mm. Darderi vinner första veckan där i Sydamerika, då har vi betat av den. Flyttar vi till veckan därefter då, så var de i Argentina, och det är lite samma sak där, höll jag på att säga. Men där hade vi ett namn som kom ner där och gjorde en sväng i Carlos Alcaraz, men det vill sig inte riktigt för honom nu heller.
Nej, det går trögt för honom. Han är uppenbarligen inte i form, faller i semifinalen i 2 raka set mot Nicolas Jarry efter att ha mött 2 kvalspelare dessförinnan. Det stämmer inte riktigt för honom just nu.
Nej, och då ska jag säga så att det är klart att det är inte den viktigaste svängen på touren att åka ner till Sydamerika. Men likt förbannat, en sån här turnering, ska man säga lite slarvigt, borde han spisa av?
Ja, så är det ju. En spelare av hans kaliber ska kunna lösa det här ganska enkelt. Utan tvekan. Motståndet var verkligen inte allt för avancerat, och framförallt inte på grus, så att man hade helt klart betydligt högre förhoppningar på honom än så här.
Någon som man inte hade så höga förhoppningar på, men som överträffar dem ganska ordentligt, det var ju Facundo Diaz Acosta som gick och vann den här turneringen.
Och där har vi också en till.
Ja, precis. Och då är vi på det här att spelare som gör sina livsveckor där, och det är frågan om hur många gånger han kommer stå som segrare. Nu är han väl han är ju, ja, vad ska man säga? Det är en vänsterhänt snubbe som är 23 år gammal, fyller 24 sent i år. Jag vet inte, alltså, det känns som att det här är en kille som kommer kunna vara en grusspecialist mer och klättra innanför, ja, men topp 50, alltså etablera sig topp 50, för mig i alla fall.
Ja, alltså man ser ingen stjärnpotential i den här killen, det kan jag inte säga. Alltså han gör det ju bra med de förutsättningar han har, och som du är inne på, alltså han har stuckit in näsan här nu precis innanför topp 50, och det är väl, ja, lite till kanske han skulle kunna klättra nu med tanke på att han har en trevlig kudde här nu av en väldigt massa poäng. Han vann ju 3 challengers mellan maj och november i fjol, 4 faktiskt mellan april och november, så att han har väldigt mycket poäng med sig just nu. Så att det kanske går att bygga på det här lite grann fram till sommaren, men sen finns det nu risk för att han kanske tappar lite till då. Men det är ingen dunderstjärna i vardande, det tror jag inte.
Får vi säkert rätta upp.
Men då, ja, 100%. Skiter vi
det. Tar nästa då, för då börjar vi komma mot lite mer, jag vet inte, ska vi räkna den till Sydamerika i... Nej, Los Cabos är inte...
Det är, det är ändå hardcourt, och det är liksom inte, det är snarare en förturnering tycker jag inför Masters-svängen.
Ja, men då tar vi den sämsta 500-turneringen då som vi kan uppbringa. nämligen Rio.
Den blev ju minnesvärd av andra anledningar.
Så var det ju faktiskt. Om vi tar den änden då, varför blev den minnesvärd?
Ja, det är ju på grund av en enda spelare egentligen, Joao Fonseca, som ju var med i det brasilianska Davis Cup-laget till Sverige, men satt på bänken hela tiden. Var väl mest där för att se och lära. US Open-vinnare på juniorsidan i höstas, men hade väldigt marginell erfarenhet av spel på seniornivå egentligen, bara några enstaka matcher. Men jäklar vilket avtryck han gjorde där.
Ja, det är 2 bra namn som han slår.
Oh ja.
Ja, Arthur Fils. Nu är ju inte Fils så stabil, men ja, det förvånas med de siffrorna som Fonseca vinner den matchen. Han släpper alltså 4 game, nollar Fils första set.
Ja, men det var en sån kross. Verkligen, det var en överkörning. Fils var inte med på det här. Jag tror inte han såg vad det var som var på väg att hända riktigt. Och han blev överraskad, han kom aldrig in i det. Han har väl kanske inte den vassaste attityden heller där ute, utan han känns... Mina tidiga intryck av att Fils är att han är lite medgångsspelare. När det liksom funkar, då knyts det nävar och vevas igång publik och sådär. Men det finns ju downperioder i matcherna också. Så ja. Han fattade aldrig riktigt vad det var han blev utsatt för där, känns det som, innan det var över.
Nej, och det som sagt, när det var över, eller han ju inte ens vakna, så var det ju slutet där. Och sen följer han faktiskt upp det, för det kan ju också vara en sån grej att det är så stor grej att vinna den här matchen mot en så pass bra spelare i alla fall. Men alltså går han vinner mot en extremt rutinerad spelare som har halkat ner en bit på rankingen förvisso. Men Christian Garin är ju inte liksom någon ung tupp som går och blir nervös för en andra runda mot en hemmaspelare.
Nej, precis. Och han kom ju ändå från en liksom, och kämpat ner Carballes Baena precis innan, så att det gör man ju inte hur som helst på grus om man är en spelare av Garins kaliber. Alltså det är, du måste spela rätt hyggligt för att vinna den matchen ändå.
Ja.
Men Fonseca, jävla vad han slår. Alltså den där forehanden, den kommer vi få se mycket av framöver.
Ja, jag blev lite ställd när jag såg den typen av liksom tryck som han hade i forehanden, som han kunde liksom växla ut när det behövdes.
Ja.
Det var otroligt imponerande.
Ja, det är en fantastisk variation i det där. Och vår vän Erik Jonsson skrev på Twitter att liksom, det finns någonting i utväxlingen, i hur han hittar kraft i den där, i det där slaget så snabbt som man egentligen bara har sett hos en sån som Del Potro. Alltså det finns något som går igen där, och vi spekulerar lite fram och tillbaka han och jag om det där, och jag håller med i att man kan liksom bli lite så här, lite småstum och bara undra vad fan kom det där ifrån? Hur liksom, det var knappt någon baksving liksom. Hur kom man upp med den kraften liksom, och det trycket? Och han är 17 år. Det är rätt häftigt alltså, vad han har för vapen att jobba med där.
Ja. Och det är ju en sån spelare som man faktiskt lite så här, om man så här önskar mot Båsta till exempel.
Ja.
Men det här vore ett intressant wildcard att plocka fram faktiskt.
Verkligen. Det hoppas jag att de jobbar på, för att där finns det någonting riktigt intressant. Och här tycker jag också att här märker man liksom hur mycket roligare det är att se en sån här grej hända framför en publik som har vett att uppskatta tennis. Att det inte händer i Dubai.
Nej.
För att alltså hemmapubliken i Rio, de bar fram honom.
Ja.
Både mot Fils och mot Garin, och även i kvartsfinalen mot Navone.
Ja.
Alltså de bar honom fram. Jävlar vad de lyfte honom. Och det var ett sånt fruktansvärt liv i de där matcherna.
Ja, och vi återkommer till det här om livet alldeles strax. Men det tar ju slut i kvarten.
Ja,
och det är ju egentligen mot en jätteskräll det också. Mariano Navone är inte heller någon spelare som har någon längre erfarenhet av ATP-touren. Han var ju nere och spelade liksom Futures fram till 2023 i alla fall. Och har väl inte gjort några nämnvärda... Eller Futures, förlåt. Challengers, ska jag säga. Men på ATP-nivå så har han inte gjort något. Han kvalar in här i Rio. Men som han gör då, inte bara det. Han slår Fonseca på hemmaplan i kvarten. Följer upp det i semen mot Cam Norrie som har erfarenhet av Rio och spelar bra just här. Och går till final.
Ja, det är lite samma där egentligen som Dias Acosta. Att du har en spelare som har liksom gått kanon på challenger-nivå. Och där har han ju en enorm fördel av att det spelas ju extremt mycket challengers på sydamerikansk mark, framförallt i slutet på året. Och där har vi ju sett många som, ja, även en sån som Christian Lindell gjorde ju liksom en sån rush liksom. Eftersom turneringarna ligger så tätt, så att liksom prickar du en formtopp där, så kan du bara rulla på och knappt behöva liksom byta land. Men det är liksom, inte minst så har ju en sån som Navone utnyttjat det. Han har ju liksom, han vann 5 challengers i fjol, 4 av dem var ju i Sydamerika. Och inom loppet av mellan juli och oktober. Han vann 3 mellan september och oktober. Och 3 av dem var i Argentina, 1 i Bolivia. Så att han har ju verkligen dragit nytta av det där och gjort lite samma resa som Dias Acosta gjorde. Men även där så känner man väl att det kanske är den här finalen. Det kanske är någon till på grus. Ja. Liksom. För där sen kommer ju Sebastian Baez och sätter ner foten lite grann i finalspelet sen.
Ja, för han börjar lite trögt. Han har ju varit med hela den här svängen. Men här i Rio. Men det är också lite det här. Det gäller att ta tillvara de här. Den här 500-turneringen är svag. Här kan du få, slarvigt uttryckt, 500 billiga poäng. Du måste fortfarande göra det väldigt bra, men motståndet är inte av den yppersta klassen. Och Baez gör ju det så bra, och Norrie har gjort det tidigare. Rud var ju där också i början av sin karriär när han byggde upp. Så att Baez, jag är oerhört impad, och han fortsätter ju också, om vi tar det här, för Baez sopar ju hem där och släpper 3 game i finalen. Och om vi ska ta liksom det sista som händer på den här svängen, så är det ju ytterligare en turnering i Chile. Och den sopar ju Baez hem också.
Ja, så att han plockar 750 poäng där i ett nafs.
Ja.
Och vilket ju är... Det är ju, han är ju inne i topp 20 nu helt plötsligt. En spelare som jag för mig när vi pratade om inför, ingen av oss hade honom topp 20 på våra tilltänkta rankingar. Nämnde väl honom på sin höjd i sammanhanget, men framförallt i som en besvikelse med tanke på hans fjolår. Men han har ju reparerat hela det året egentligen i, på 2 veckor. Så att det där visar ju liksom hur just det här jag var inne på, att pricka en formtopp när du kan väva ihop ett gäng turneringar efter varandra. Och jävla vad du kan tjäna poäng då.
Ja. Och just här nu, du spelar på hemmaplan eller nära hemmaplan i lite svagare startfält. Ska jag inte glömma bort där i sista där i Chile, så går han ju igenom den utan att vinna, möta en topp 50-spelare. Den närmsta, det är Tabilo i finalen. Tabilo ligger väl 51 eller någonting sånt på rankingen. Men i övrigt så var det ju liksom inte spelare. Det var väl 2 som var utanför topp 100 till och med.
Ja, Tabilo är ju rolig. Alltså det är ju ytterligare en sydamerikan som har fått en jäkla kalasstart på det här året. Han inledde ju hela säsongen med att vinna på Nya Zeeland.
Ja.
Då han hade turen att ställas mot Taro Daniel i finalen. Så att, det är ju ett jäkla start på säsongen för honom. Pikat topp 40 nu precis.
Ja, men det blir intressant att se liksom också hur en sån som Tabilo, för då har ju han ändå gjort resultat på hardcourt och grus.
Ja.
Hur han kan förvalta det, kan han göra det när motståndet blir tuffare som det kommer att bli. Men roligt där, Sydamerika. Och då tycker jag att vi tar här med Sydamerika, du är inne på publiken. Mm. Men här är ju också, nu fick du framförallt vatten på din kvarn när en viss storspelare gick ut och höjde rösten lite grann.
Ja, när vi, jag tror att, det var väl, jag kommer inte ihåg när det var vi gjorde det, men det var väl i januari eller december någon gång när vi poddade, och jag kommer inte ihåg ens hur vi kom in på det, men det faktum att kalendern ser ut som den gör och att det är för lite fokus på Sydamerika rent generellt. Och jag lyfte ju frågan om att vi borde ha minst en master i Sydamerika, just för att publiken är så jävla bra i Argentina, i Brasilien och även i Chile. Och det här tyckte ju, jag tror inte att Andy Murray har lyssnat på oss, men uppenbarligen så delar han ju den åsikten, för att han vädrade samma tanke att publiken här är så bra. De borde definitivt få ha en större turneringar än vad de har nu.
Ja, och han fick ju lite medhåll också från kunnigt tennisfolk.
Ja, men precis. Alltså, och jag, som sagt, jag tycker han har helt rätt. Alltså, vi, precis som inom Formel 1 liksom, så, och även inom fotbollen, så har ju finns det ju nationer som är väldigt välbeställda som har slagit liksom enorma klor i den här sporten. Och var det Becker som gav honom medhåll i det här att
ja, men det kan nog ha varit.
Ja, jag tror att det var Boris Becker som också tyckte att men Sydamerika är liksom de har verkligen gjort sig förtjänta av mera. Så att jag hoppas att en sån tanke kan få fäste högre upp, även om jag vet att det naturligtvis är pengar som styr.
Exakt, jag tänkte säga det, för att det är ju det som för mig talar så mycket emot det. Det är att det finns inte den där stora ekonomiska intressena som är inne globalt. Du hade mycket Kina var i fokus på, och den världen där, de har sina turneringar där, de kommer inte släppa dem. Nu är Saudi inne och tecknar ett nytt partneravtal, 5-årigt. Vad är målet med det? Jo, det är klart att antingen så är det slutspelet som kommer flytta dit, eller någonting, de kommer vilja ha någonting där nere. Och då är frågan, finns det plats för Sydamerika? Var ska det finnas plats? Och det är det, där jag är lite... Ja, vad ska jag säga? Lite ledsen och skeptisk över att jag tycker att det ser mörkt ut för att pröva på det.
Ja, jag tror tyvärr samma som du att det ser inte så ljust ut att få till det här.
Nej.
Och det är naturligtvis det ekonomiska som styr. Så att det är tråkigt. Men vi kan ju, drömmar kan vi ju alltid göra. Det skulle vara fantastiskt roligt.
Det står oss fritt än så länge.
Och återigen att Andy Murray, ja, alltid the voice of reason på den här touren. I alla lägen.
Så är det. Nu flyttar vi till Nordamerika. För den kan vi beta av ganska fort, känner jag. Dallas, Tommy Paul. Ja, absolut.
Det är en Tommy Paul-turnering att vinna.
Ja, faktiskt väldigt bra, bra sammanfattat. 3 av 4 är amerikaner i semifinal. Ja, nej, det, vi sätter punkt för den turneringen där. Vi flyttar till nästa, då var det Delray Beach och då går Tommy Paul till final igen. Det är 4 amerikaner i semifinal, men vinnare är nummer 1 i USA helt enkelt.
Taylor Fritz.
Ja, och det är väl inte mer att säga om det. Det jag tycker man, som är noterbart från de två turneringarna där, det var ju att TFO fortfarande känns som att han famlar lite grann.
Ja, blandar och ger väldigt mycket. Jag tycker han har liksom svårt att hålla ihop sin nivå liksom över en hel match. Särskilt när motståndet stegras. Så att, han är ganska långt ifrån någon slags topp 10 snuddande nivå som han kan hålla när han är som allra bäst.
Ja, men faktiskt. Och han har gjort sig av med Wayne Ferreira. Och jag börjar nästan bli provocerad av när amerikanska tennisjournalister skriver Big Foe. På vilket sätt är han Big Foe idag?
Ja, han var inte, nu är han ju inte det. Han var ju det. Nej. I US Open för ett par år sedan. Han slog Rafael Nadal. Så att, absolut. Han har gjort sina stora matcher och han lyfter inför en stor publik. Men det är ju det här dagliga jobbet som han ju inte gör. Han är ju inte där 100% på den nivå han behöver vara i de mindre turneringarna. Det blir intressant att se vad liksom nu när sammanhanget blir lite större i Indian Wells och Miami om vad vi får se av honom då. Jag tror att det finns potential att säkert att han lyfter sig lite grann, men han måste ju vara där och göra liksom det dagliga jobbet ordentligt.
Ja, men det är ju lite fågel eller fisk också liksom.
Ja, absolut.
Torskar du tidigt där, då kan den här säsongen bli riktigt jobbig för honom.
Verkligen.
Vi flyttar till Mexiko då, där vi hade 2 turneringar. Inleddes i Los Cabos. Vi hade Zverev och Tsitsipas som första och andra sida. Och apropå spelare som inte lyckas, Tsitsipas går bet, och han går bet i semifinalen mot Casper Ruud.
Jag såg inte den komma riktigt. Bra startfält i den här turneringen. Nu märks det att liksom även de bästa börjar vilja tagga upp mot Masters. Men det är ju, med tanke på Ruuds hardcourt-form de senaste åren eller senaste året, så är det är svagt av Tsitsipas. Den där ska han ta. Men han är inte heller där. ganska långt ifrån. Utan när motståndet stegras och blir lite högre, då är... Nej, han är inte topp 10-material just nu. Inte ens nära faktiskt. Och det blir ett ganska märkligt finalpar. Egentligen i den här turneringen.
Ja, för Jordan Thompson, han tar ju både kvartsfinalen mot Mickelsen, vänder han ju 0-1 i set, 2 tuffa set, 7-6, 7-5. Jag minns inte om det var så att han räddade matchboll där i den matchen. Och sen i semifinal så är det ju också det. Det är ju 3 set att avsluta med tiebreak mot Zverev, där han går vinnande ur. Väldigt imponerande. Och sen fortsätter han och gör det så bra och kan liksom få ta en titel, för det är ju liksom inte det vanligaste som han har gjort i karriären.
Han har ju 2 sådana riktiga heartbreakers i Nederländerna. Han har ju förlorat i Hertogenbosch.
Ja!
2 stycken finaler. En ganska tajt mot Adrian Mannarino 2019, och sen en riktig rysare mot Talon Griekspoor förra året som var... För man hade en ganska klar ledning i den matchen i andra sätt, och liksom lyckas schabbla bort det på något sätt. Han har ju haft enormt mentalt svårt att knyta ihop säcken i de här viktiga matcherna, och det har varit liksom jobbigt att se. Men nu, jävlar, så satt det hela vägen. Så jag tycker han fick ju extremt mycket kärlek för det. Han har ju en stark supporter in i Kyrgios bland annat, som ju ivrigt hejar på. Men andra också har jag sett liksom lyftat. Ja, man är väldigt glada för hans skull, och det här är ju någonting man kan känna att han liksom har spart ihop till. Han har ju ändå varit topp 100 i en evighet, känns det som.
Ja, och jag håller med. Det är en sån kille som är med där och gör ömsom bra, ömsom sämre insatser. Men, ja, men det är liksom det är ett namn i startfältet överallt nästan. Men aldrig, liksom ingen uppmärksamhet utanför liksom australiensisk mark förstås, men bortsett från det så är det ju inte det, utan han är bara där ute och gör sitt jobb, och då får den här betalningen. För att det är klart, han är ju liksom inte purung längre, han är 29.
För man, ja, det är nästan nu eller aldrig. Så att, det är ju extremt fina matcher som han gör. Michaelsen kändes ju verkligen på gång. Krossar ju Deminar i andra rundan där. Och det gör man inte lättvindligt på hardcourt.
Nej.
Så att det här är en kille som fortsätter att ta stora, stora kliv framåt. Och sen även en fin seger mot Zverev då. Så att en jätteimponerande seger utav Jordan Thompson tycker jag. Framförallt med tanke på vilket startfält den här turneringen hade. Det var inte dåligt.
Nej, och klarade det hela vägen. Men det var ju egentligen bara uppladdning, för att sen kom ju 500-turneringen veckan därpå i Acapulco. Där det såg ganska liknande ut i startfältet, bara att det är kryddat med ytterligare några bra namn. Och här fick ju i alla fall Deminor en total revansch för debaclet då i Los Cabos, i och med att han går hela vägen. Och Casper Ruud återigen gör en jättefin turnering den här gången. Och om man då ska ta i semifinal den här gången, så var det ju ytterligare en spelare som också har famlat lite grann och nu har letat sig tillbaka till Patrick Mouratoglou. Vi får se vad det blir av detta, men han slår ju Holger Rune i semifinalen också.
Jag tycker det var så roligt med Rune när han gick ut med att han hade bytt tillbaka till till Mouratoglou, och någon skrev att den här killen byter ju coacher som andra byter underkläder, och han bara: byter du underkläder en gång i halvåret? Vad äckligt, typ. en viss distans.
Ja, den får man ge Rune.
Ja, det ska han ha. Det är ju intressant att Ruud ändå... Rune har inte riktigt varit på den nivå som jag hade hoppats i början på den här säsongen. Han har ju ändå känts som en outsider-utmanare till de allra bästa på förhand. Men han är inte riktigt där just nu. Men att Ruud överraskar på hardcourt för andra veckan i rad på det här sättet, jag vet inte riktigt var det här kommer ifrån. Det var länge sedan vi såg honom på den här nivån.
Ja, men jag tycker för det, Rune är en bra seger, även om Rune inte är där han borde vara eller där vi hoppas han var. Han slår även en Ben Shelton i kvartsfinalen, och det är inte heller dumt alltså.
Nej, det är inte dumt alls. Så han tar en Eubank som ändå brukar lyfta sig på hemmaplan i öppningsrundan också. Så att, jag är djupt imponerad av hur Ruud har sett ut de här veckorna. Det är naturligtvis sjukt spännande. Deminar gör ju dock flera fina matcher på vägen fram, ska sägas här också. Trycker till Tsitsipas i kvarten. Sen har han lite tur mot Draper som ju inte mår bra där i tredje set. Han var väl magsjuk, tror jag. Men jag tycker det är också en spelare som ju verkligen är värd att hålla ögonen på framåt. Han krossar allt motstånd fram till den matchen. Och inledde ju säsongen björnstarkt också. Tommy Paul tycker verkligen inte om Jack Draper. Det här är andra gången som han får sån här riktig herrejösses spö av honom den här säsongen i en tresättare. Blir nollad i första set. Det är ändå ett jobb som ska göras mot en väldigt bra spelare som Tommy Paul ändå är. Så Jack Draper har hittat någonting som verkligen inte passar mot Paul. Och sen nollar han ju Nishioka i andra set också. Och släpper 4-game mot Kecmanovic. Så att Draper känns som en sån här som jag tror ingen är särskilt sugen på att möta i Masters-turneringarna som kommer här nu. Han är en riktig sleeper. En sån som liksom flyter runt utanför sidningen, som känns jätteobehaglig.
Jag håller med, och han kommer klättra också. Men Deminor gör ju det jättebra. Han försvarar ju faktiskt sin titel från i fjol.
Ja.
Vilket är imponerande på många sätt. Och det känns som att han mindre och mindre ber om ursäkt för där han är placerad.
Ja, men verkligen. Jag tror att han har liksom bevisat för sig själv till slut att han hör hemma på den här nivån. Någonting hände ju i fjol, för att han var ju framme och hugg liksom för några år sedan. Fick ju ett litet genombrott på hemmaplan och nådde långt i fjärde rundan i US Open där 2019. Och gick in topp 20 och gjorde bra matcher mot Nadal. Och så han var ju liksom långt framme, och är man från Australien så ökar ju pressen ganska dramatiskt.
Ja.
Men så var det lite skador, och så blev det ju liksom... covid, och då kändes det som att han fick en backlash där.
Ja, för han pratade lite om det under covid, för att han har ju varit baserad i Europa också, om jag inte missminner mig. Vilket har gjort att han har liksom inte fått vara hemma. Det var ganska jobbigt för honom att vara borta i stort sett hela året.
Mm. Ja. Ja, men så att han gick ju titellös med liksom under hela 2020, och det var nog tufft. Men nu har han ju, alltså han har ju verkligen hittat en högre växel i sitt spel. Han har ju verkligen fått ut, ja, jag tror nästan han är uppe och skrapar på max av det han har. Han är ju liksom precis topp 10. Och där är han ju nu på hardcourt tresättare. Där har vi några ultimata förutsättningarna för honom.
Ja. Och vi kommer ju faktiskt det också, även om vi kommer backa bandet. Men som sagt, Deminor har sett riktigt fin ut. Om vi tar oss an då den, vad ska man säga, Europa Mellanöstern.
Ska vi bara ge honom credden också för att han typ är världens bästa pojkvän också?
Ja, det ska vi göra. För vad gjorde han direkt efter sin final, eller morgonen efter sin final?
Han satte sig på ett plan och brände upp till San Diego för att se sin flickvän Katie Bolter. Spela final mot Marta Kostyuk. Också det är en WTA 500, så att det är en stor final även för henne, hennes största i karriären.
Verkligen.
Så han brände raka spåret upp dit, och klart hon vann 2-1 i set. Så att det är tumme upp för den typen av hängivenhet också.
Ja, det måste man verkligen ge honom, och fick uppskattning också från sin flickvän. Och det är som du säger, det är den största, även om hon vann på hemmaplan i Nottingham i fjol, så är det här en helt annan nivå på turnering än vad den turneringen var. Så att, nej, det är all heder åt honom för detta också, utöver turneringssegern. Yep. Nu kastar vi oss in, vi börjar på ett franskt gympagolv typ Marseille. Snabbt där så har vi ju egentligen den killen vi kommer knyta ihop det med också. Hugo Humbert går vi in i den här turneringen.
Ja, en spelare som ju klättrade in topp 100, eller topp 100, topp 20 menar jag, precis innan liksom 2023 stängde, och gjorde en enormt stark höst. Och en spelare som var jävligt intressant på förhand och liksom se vart det skulle ta vägen. Det ser bra ut.
Ja, men det gör ju det.
Han har blivit en riktig vinstmaskin, helt enkelt.
Ja, jag är oerhört imponerad, och jag tycker liksom att, nu ska sägas att det här startfältet var bra.
Ja, verkligen. För det var en drag i fransk inomhushallen 2.50 ja. I februari, så är det här alldeles utmärkt.
Så att, det är liksom inga skitnamn han spöar. Han spöar sin landsman Gaston, han slår David Vrfokina, han slår en Hurkacz i semi, och sen slår en Dimitrov i finalen. Jag tycker att det är en väldigt fin 2.50-seger.
Det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Det var en hel del bra matcher i den turneringen också. Så att nej, jag man kan inte annat än imponeras. Tycker det känns fint att en sån som Dimitrov liksom gör bra veckor här fortsättningsvis också. Det vill vi ju se. Så att, men nej, enormt imponerande av Humbert, helt klart.
Vi flyttar vidare då, och då hoppar vi vidare till en 500-turnering där vi hade en Alex de Minaur i final. Men det här imponerar på mig väldigt mycket. Efter att ha vunnit sin första slam, varit på skidsemester, tagit lite piano, så åker han till Rotterdam, Jannik Sinner. Och vad gör han där? Jo, han sopar hem turneringen också utan några större bekymmer, möjligtvis lite Monfils-bekymmer, men i övrigt så är det ju så otroligt stabilt, och jag är så imponerad av det mindsetet att komma tillbaka och ta turneringssegern efter också, för jag hade nästan förväntat mig att han skulle förlora.
Ja, men det är samma lätt oövervinnerliga aura som man har i Australian Open, att liksom, då går vi in och tar hem det här också då.
Ja.
Utan några större åthävor. Och visst, det är som du säger, lite Monfils-problem, men det kan ju vi ju alla ha. annars är det bara rakt igenom imponerande. Han har en turnering på programmet inför Masters-svängen, och liksom för att hålla igång, för att hålla sig uppe. Och han bara går in och gör jobbet. Känns inte som att han ödslar många minuter där ute som han inte behöver vara där. Det är liksom en spelare som visar till 100% att han har bibehållit all liksom, den positiva energi och glädje och form som gav honom titeln i Australian Open. Så att, kul att se. Jäkla avtryck.
Och det som jag gillar här också, det är precis det du nämner, att han spelar en turnering innan Indian Wells. Han gör inte Dominic Thiem-svängen. Nu vann inte Thiem i Australien förvisso, men när han, jag vet att vi klagade på honom som fan när han åkte ner till Sydamerika och spelade alla turneringar som gick att spela. Här är ju så smart. Det här är ju att ha tittat på de bästa. Vad gör de bästa?
Mm. Ja, men just det här att han också i och med det visar att han identifierar sig som de bästa. Som är de bästa. Ja. För han var anmäld till någon ytterligare turnering tror jag, men drog sig ur där ganska snabbt. Och liksom, han behöver inte bevisa varken för sig själv eller för någon annan liksom, att han håller vecka ut och vecka in. Utan han går in i en 500, en av de bästa 500-turneringarna på året, som ju Rotterdam alltid är. Och han går in och sopar hem skiten. Som om han aldrig har gjort annat. Och då någonstans så bevisar han ju igen att det här är min nivå. Jag tillhör de allra största nu. Nu spelar jag så här lite. Jag behöver inte göra mer.
Nej, otroligt imponerande.
Verkligen.
Vi flyttar ner till Mellanöstern då vi tar den första veckan, den 250 i Doha, den som tidigare låg som säsongspremiär. Nu ligger den lite senare, men startfältet är fortfarande helt okej, ska vi säga. Det är inte superbra, men vi har en Rublev som brukar vara en maskin i den här typen av turneringar, men där tar det stopp i kvarten, och då är vi på den här Jakob Menzig som vi har pratat om.
Vi har lyft honom in inför den här säsongen som en av de absolut mest spännande spelarna där ute. Han börjar på allvar visa att han kommer att vara räkna med långt fram på rankingen. Han har så jäkla mycket den här killen tycker jag. Perfekt size framförallt. Stor och stark, en bra bit över 1,90. Slår hårt, men är ju liksom, han är inte helt, han har ju mer, alltså han har ju ett sätt att tänka tennis tycker jag som andra stora killar inte tycker sig behöva ha. Det finns en bättre skalle hos den här killen än hos många andra. Han har en bättre touch. Lätt att hänfalla tycker jag åt, ja, men lite åt Zverev-hållet, lite åt Berdych-hållet. Ser vi hos den här killen, så att det är också dit som Draper nu kommer bli skitjobbig att möta framåt, i och med att han är ganska lågt rankad fortfarande, men har ju visat en skyhög potential.
Ja, men det är lite, jag satt och tittade på semifinalen mot Monfils, och när Monfils kommer igång, alltså, första set spelar Menzig jättebra, andra set så kommer Monfils igång och då blir checken lite stressad och börjar missa. Och då tänker man att det här kan faktiskt falla ur. Men liksom efter andra set, då är han tillbaka. Och så börjar han spela och Monfils klarar inte av det. Nu är det okej resultat för Monfils, det är inte det. Och det liksom, man ska inte identifiera Monfils med vad han var för 10 år sedan eller 5 år sedan. Men det är en styrka i huvudet också som jag blir imponerad av.
Ja, men det är det ju. Och Monfils är ju inte lätt att möta för en ung kille. Alltså det är ju ett sätt att ta sig an en motståndare som inte spelar. Alltså man möter ju inte andra som spelar på det sättet. Och det kan ju göra saker med yngre spelare. Då har vi ju sett liksom, när vi pratat om en sån som Mannarinot till exempel, som spelar väldigt oortodox. Jag tror att Monfils kan vara störig att möta just av den anledningen om man inte har mött honom förut. Men är det starkt om Menzig kommer tillbaka och knyta ihop säcken där?
Han knyter ihop säcken, men en som knöt ihop det i slutändan, det var Karen Khachanov. Han är ju baserad där nere i Gulfen. Inte hans hemadress det här, men han går och vinner den här turneringen. Och vad ska man säga? Bra gjort helt enkelt bara.
Ja, som man liksom ofta tycker jag landar i gällande catchen av att bara, ja, nej, men det är bra.
Ja,
men typ så. Alltså det är bra, och det är väldigt ofta väldigt bra, tycker jag.
Ja.
Han känns hemtan på den nivå som han är. Slår liksom, ja. Det är liksom inte, det är inte, han möter ju inte någon egentligen någon supertufft motstånd. Alltså det är Marochan, det är Russo Bori som ger upp. Popyrin är okej okay, liksom. Och sen är det Mensik då, som inte har någon finalrutin. Så att det är väl vad det är, men det jobbet ska ju också göras liksom.
Så ja, att, ja, men lite som vi pratade om i Sydamerika. Här är det lite tuffare motstånd, även om det inte heller är av yppersta kaliber. Men du ska göra jobbet, och ja, det är jävligt viktigt att ta hem sån här också. För kan jag tänka mig att du får stå som segrare efter en vecka.
Mm.
Så att är väldigt imponerande. Om vi tar den turneringen som tog slut här i helgen, så var det i Dubai, och då adderar vi ytterligare några fina namn, framförallt i Daniil Medvedev, han kommer dit och han går till semifinal, och man tänker att det här kommer han sopa hem. Men så kommer en fransman som, jag vet inte vad man ska säga där riktigt, men
jag börjar känna mig rätt nöjd med den här topp 20-tipset jag hade på honom. Jag kommer inte ihåg vad jag la honom, 13-14 eller något sånt där, inför den här säsongen. Den börjar kännas rätt fin, kan jag meddela.
Ja, nej, jag förstår det.
Han har ju naturligtvis prickat en jättefin form, Umberg. Det känns som att han har burit med sig den som han hade under hela hösten, när han vann extremt mycket matcher. Medvedev, kanske går lite på halvfart. Jag vet inte, liksom, jag såg lite för lite av honom den veckan egentligen för att säga någonting om det. Men inte fått intrycket av att liksom, det är här han maxar sina resurser, utan det är ett par veckor kvar dit liksom.
Ja, man får inte glömma bort att det här var ju hans comeback efter Australian Open också.
Ja, exakt. Och det, då har ju Umberg flera veckor i sig liksom.
Ja.
Men han gör bra matcher på vägen fram också.
Ja, det är otroligt bra matcher måste man säga.
Det är fantastiskt fina matcher. Först Monfils som man besegrar i en tresättare, sen Murray och sen Hurkacz. En riktig, riktig holmgång som han ju vänder och vinner. 10-8 i andra set i tiebreak. Han har torskat första set. Så att, och sen 6-3 i tredje. Sen den här mot Medvedev. Och sen så fortsätter han med att slå Bublik i finalen. Så att det är en jävla kanonvecka av Umberg. Om det var någon som tvivlade på hans kapacitet då, om han gjorde hemma topp 20 innan den här turneringen, så känns det som att vi kan stryka det nu. Han är där. Han är riktigt komfortabel på den här nivån nu.
Ja, det är väl jag som får räcka upp handen där då.
jag kan väl förstå tveksamheter inför den här turneringen, men den här säsongen. Men nu är han, jag tycker definitivt att han har visat sig värdig. Och vet du vad som mer är så roligt med honom? Det är att han är en fransman som kan vinna finaler. 6-0 i finalfacit på ATP-nivå.
Det kan inte ha hänt med en fransman.
Det kan inte ha hänt med en fransman någonsin.
Någon får gärna motbevisa oss på
jag
den.
Jag skulle vilja veta vilken fransman i så fall som har vunnit sina 6 första ATP-finaler. Eller som ens har vunnit 6 ATP-finaler i rad. Eller som ens har ett positivt finalfacit.
Ja, du flyttar målstolparna.
En sån som Songa, han vann ju jättemycket 250 på slutet. Han måste ju ha liksom puffat över det där och liksom fått plusstatistik på slutet.
Ja, jag gjorde bara nu en snabb, för det första namnet som dök upp var Cédric Pioline. Han hade den riktigt franska sjukan. Han startade med 0-9 innan han vann sin första.
Det är franskast jag hört.
Ja, så inåt helvete faktiskt. Och den annan, Sebastian Grosjean, är väl också en som man undrar hur det ser ut. Men jag får känslan av att där var det inte, nej, det var 0-3 innan det blev första titeln. Jag blev bara 4 i karriären. Så att, nej, i övrigt kan jag inte minna med någon. För jag tror inte Gasquet och Simon har inte varit i närheten av det heller. Benetot var väl 0-9 när han slutade. Va? Och Manarino hade ett gäng matcher. Leconte absolut inte. Och inte Noah heller.
Nej. vi ska ge, Gilles Simon ska ändå ha credden. Han torskade sin första, sen vann han 5 i rad. Torskade en till i en mastersfinal mot Andy Murray i Madrid. Och sen vann han ytterligare 5. Så han var uppe på 10-2 i finalfacit vid 2012. Men så att, ja, okej då. Det får vi ändå ge honom, att han att han var ändå lite ofransk i det sättet. Det slutade på 14-8 till slut. Ska väl ändå säga så att de finaler som han torska var i regel mot ganska bra spelare då. Utöver den där Masters-finalen mot Andy Murrays torskade han ju också Shanghai Masters mot Roger Federer 2014.
Ja.
Den är okej. Han förlorade en ytterligare ett par på gräs mot Feliciano Lopez. Det är ju inte det lättaste det heller.
Nej.
I övrigt så heter finalkombatanterna Dominic Thiem, Joe Wilfred Tsonga och Richard Gasquet bland annat. Så att det...
Ja, det är inga skamliga förluster.
Nej,
där.
Verkligen inte. Han vann mycket matcher som han verkligen skulle vinna. Så att, han var bra på det sättet, Gilles Simon.
Och Gilles Simon, ska vi säga, är ju lite aktuell nu i och med att han har sugits upp av Daniil Medvedev.
Mm.
Att vara med i hans team bakom Gilles Cervera och de andra. Och det är ju rätt lustigt, för att det, jag tror Medvedev sa ju det, att Simon var bra taktiker.
Ja.
Och det var ju det att Simon hade ju faktiskt 3-1 på Medvedev när han slutade. Nu ska jag säga att det var tidigt i Medvedevs karriär. Men ändå, att, så någonting, och det där kan jag gilla lite grann, när man hittar någonting. Nu vet jag inte om det endast var det som var liksom uspen varför han skulle välja honom. Men ändå att det finns någonting där som man kan... Ja, det är något som har gnagt i Medvedev med det där.
Ja, och jag tror att, alltså det intryck som man fick av Simon, och som det här finalfaset inte minst visar, att han var en bra att göra jobbet kille också.
Ja.
Han var ju inte den mest talangfulla fransmannen. Han kom ju fram ur en generation som också fostrade Monfils och Tsonga och Gasquet.
Mm.
Och, så han var ju liksom växte ju upp i skuggan av tre av de liksom största franska tennisspelarna i historien. Och som ju var alltså mycket talangfullare än vad han var. Hade ett betydligt större spel i sig. Men Simon höll sig, han var alltid där. Och han gjorde jobbet. Han var skitjobbig att möta. Han kom tillbaka efter någon jobbig, var inte någon hemsk ryggskada han hade, tror jag. Eller om han bröt nacken eller något sånt där. Det var liksom någon kota i ryggen som var jättejobbig för honom. Och som han kom tillbaka efter och liksom fick en slags andra andning i karriären. Och men han har spelat final i ATP-slutspelet. Han har liksom nått minst fjärde rundan i alla slams två gånger. Så att Gilles Simon var en jättefin spelare, och som du säger, han var skitsmart. Han var otroligt begåvad taktiskt. För han behövde vara det.
Ja, men för jag minns ju honom också från när jag satt och kommenterat, att Gilles Simon kunde vara en sån som man suckade lite över för att man fick det. Det var liksom femte matchen för dagen. Man ville gå hem när man hade suttit 4,5 timme. Ja, men då skulle Gilles Simon spela. Och då visste man att den här matchen tar ju 3,5 timme.
Det är långt körare, ja.
Så att, men kul för Jill och ja, men det är inte därför Dubai kom sig ihåg här, för att vi hade ju en incident där med en viss Andrei Rublev som spårade ur mot en linjedomare och skällde ut och blev defaulted, vilket helt rätt, han blev av med poäng och pengar och allting. Men sen vänder ATP, igår var det de vände, och nu fick han behålla poängen och pengarna för detta. Vilket ter sig lite märkligt vid någon första anblick i alla fall, vad det jag noterade. Jag vet inte, dina bara snabba reflektioner på det.
Ja, men just det är så inkonsekvent är väl den invändning man framförallt har. Måste jag väl säga. De har hanterat det på ett lite märkligt sätt, helt enkelt.
Ja, men jag ska faktiskt försöka ge mig in här, för jag har sett att det har skrivits en del på sociala medier om det och missnöjda med det, och Rublev gjorde en ursäkt som kanske inte var helt klockren heller. Men det som jag får känslan av, det är att det var inte den linjedomare som blev utskälld som uppmärksammade huvuddomaren på att Rublev ska ha sagt någonting på ryska, utan det var en annan domare som kunde ryska som uppfattade att han sa någonting på ryska mot den här linjedomaren. Den grejen, och det är ju det som också är en del i hela det här paketet, men det jag får lite känslan av, att det är något formellt fel som har begåtts här. Det är det jag får som känsla, att det finns någon liten regelgrej som de har missat från ATP:s håll, från supervisors sida. Att det är den grejen som man liksom tar ett halvt steg bakåt, för att man vill inte hamna i någon process när Rublev börjar gå på om det här, för att han anser sig orättvist behandlad. För själva default-grejen, den tror jag, den är liksom, den känns det som att det är inga diskussioner kring. Men det jag undrar är, som jag får känslan av, att det finns någonting här i regeltolkningen som när de tittade lite närmare på det uppfattar att det här svajar lite grann. Vilket samtidigt blir lite konstigt, för jag har inte sett någon motivering till varför de har dragit tillbaka det här halvt. Men ja, det är väl mina två cent på den defaulten.
Det som jag känner att det ändå är, hela situationen känns så himla okaraktäristisk för Roblev.
Ja, men han är duktig på att vända det mot sig själv, aggressionerna. Det har vi ju sett genom hela karriären. Men det här, jag håller med om att det var ett väldigt oväntad outburst mot en, liksom en domare helt enkelt.
Ja, men som sagt, okaraktäristiskt, för att han har ju ändå, liksom ändå uppfattat honom lite grann som en av de bra killarna.
Ja, jag håller med.
Som ja, men känns som liksom att han verkar ha en ganska trivsam personlighet och ganska öppen och utåtriktad och liksom positiv utanför banan och liksom en glad kille.
Ja.
Så att det här det gjorde mig lite förvånad att det blev på den här nivån.
Ja.
Så blir det intressant att följa honom vidare nu tycker jag. Se hur det påverkar honom. Jag vet inte om det liksom är om det är ett uttryck för att han inte är nöjd med hur det funkar just nu eller liksom vad man ska dra för växlar av det. Det är inte så att han har haft någon katastrofstart på säsongen direkt. Han var i kvarten i Australian Open liksom, och vann den titel innan det.
Ja, eller så var det verkligen the heat of the moment, för det var ju verkligen tätt i slutet. Det är liksom 6-5 i det avgörande setet och det har varit två tiebreak-set innan. Så att det finns ju en sån grej i stridens hästa. Han har blivit av med sina tre utmaningar. Han anser att en boll är ute. Om jag uppfattar rätt så var faktiskt bollen rätt. Jag ska inte ta gift på detta, men det var väl Rob König som skrev någonting om att bollen var rätt faktiskt, så att Rublev hade fel. Men den grejen, och det är det som han liksom spårar på helt enkelt. Men tråkigt att se honom göra den grejen. Och märkligt, jag tycker att ATP måste vara bättre med att förklara varför de drar tillbaka det där. Defaulten är inget att snacka om. Det är liksom, det tycker jag är givet. Du ska av banan, för det där gör du inte mot domare.
Nej,
eller, verkligen. Eller någon som har liksom jobbar på banan.
Nej, jag håller med. Det, oavsett vad han sa så var det ju liksom aldrig mer om uttrycket och liksom hur han agerade i det.
Ja.
Som inte riktigt är okej.
Nej.
Så att, men på det hela taget lite skumt hanterat utav ATP. Men det har vi ju blivit vana vid att saker och ting ibland är.
Ja. Hör du, för att runda av det här avsnittet så snappar vi upp någonting väldigt, väldigt oväntat. Och jag säger namnet och det är väl inte något namn som är common name. Det är Alexander Müller. Alexander Müller, fransman. Och han har hittat en sponsor, Henrik. Och det är ju kul för honom.
Ja, det är fantastiskt roligt
för honom. Men när vi noterade vad det var för sponsor så undrar vi, vad i helvete var det här? För vad är det han har på armen?
Ja, det han har är en OnlyFans badge. Det har varit svårt att undgå så att säga vad det är för någonting. Det är en plattform där man som kreatör kan lägga ut bilder på sig själv och ta betalt av folk som vill titta på dem helt enkelt.
Ja.
Och det gör Alexander Müller dels. Han har sagt att han har öppnat ett konto där han ska dela med sig av särskilda ögonblick. Jag har inte varit inne och snurrat på det här kontot själv, så jag kan inte säga någonting om vad det innehåller, men utan jag får gå på bara så som han har beskrivit det själv. Special moments ska han dela med sig av på sitt OnlyFans konto men han är också sponsrad då av den här plattformen.
Ja. Och det är en väldigt utanför tennisens värld sponsor.
Ja. Fanns det inte något, alltså jag har en tydlig minnesbild, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men att något lag eller någon spelare i någon form liksom i början på 80-talet eller slutet på 70-talet var sponsrad av FIB Aktuellt.
Ja, det låter ju för sig inte helt omöjligt, men då var väl den så här, alltså då var, det var en annan tid.
Det kanske var liksom lite så här i brytpunkten innan liksom från Jan Guillou-eran liksom in i den liksom mindre rumsrena eran.
Exakt, och vi har ju faktiskt, man får inte glömma bort att på 80-talet, apropå lite så här skeva grejer, hela damtoren sponsrade, kallades Virginia Slims. Och det var ju alltså sådana smala
just det,
cigaretter.
Smala cigaretter, ja. Alltså, det där är som en annan värld, alltså, det är ju inte superlänge sedan. Jag kommer ihåg att när jag började liksom arbeta som sportjournalist i slutet på 00-talet, då var det ju fortfarande liksom... tobaksreklamen grej i Formel 1 till exempel.
Ja, just det. Just det.
Och jag vet att det var ett jävla liv när Ferrari inte längre skulle få vara sponsrad av Marlboro för att man var liksom tyckte att det var så intimt förknippat med produkten. Att liksom, hur ska vi kunna se en liksom icke Marlboro-stripad Ferrari? Det är ju helt absurt. Och så kommer jag att de hade någon form av liksom streckkod på liksom, den här fenan som man har bakom sitt brunnen liksom, som skulle efterlikna liksom ett cigarettpaket för att komma runt det där på något sätt. Det var, alltså det är inte, och det är inte länge sedan, det är, liksom, det är 15 Nej. År sedan. Men ja, det kanske är sånt här vi får vänja oss vid nu i gig-ekonomin.
Ja, det kommer fler konstiga och nästan till obskyra sponsorer som dyker upp på ett eller annat sätt. Nu så tycker jag att vi sätter punkt för det här, men ja, det vi kan väl tillägga att för er som vill ha mer.
Ja, det kommer mer. Vi är i startgroparna med att spela in lite ytterligare material bakom så kallad betalvägg. Så håll utkik efter det i våra kanaler. Så kommer vi att presentera lite mer innehåll inom
just det. Ja, det gör vi, men vi säger tack och hej för det här.
Tack för idag.